Det här är en podcast från heavyunderground.se. Heavy Undergrounds podcast levererar ytterligare ett klassikeravsnitt. Och det här kan man väl, skulle man kunna döpa till det svåra Neurosis-avsnittet. Vi ska prata om Enemy of the Sun, som släpptes den 17 augusti 1993. Och ja, ni vet ju vem som är med mig och ska prata om den här frågan, eller hur? Mischa Sedini, välkommen.
Ja, men tack så mycket, tack så mycket. Jo, men det känns som ett knepigt avsnitt. Inte för att vi inte gillar Neurosis, utan snarare för att de har en historia av en otroligt stark integritet. Och det gör ju att det finns inte supermycket information på nätet.
Nej, precis. Så det är ju svårt att närma sig både bandet och skivorna de har gjort på något sätt, tycker jag. För att det är ju en väldigt speciell grupp som gör väldigt speciell musik, skulle man kunna säga.
Ja, men det tycker jag. Definitivt. Några som dessutom har väl, även om de inte gillar att sätta sig själv i någon form av genre, så är de ju onekligen föräldrar till en ganska specifik genre.
Mm. Jag försökte liksom, på skoj titta på Wikipedia vad de klassar Neurosis som, eller vem som har skrivit artikeln där. Det var post-hardcore, post-metal, industri och lite sludge.
Ja. Och det är väl egentligen ganska, jag tycker väl att just den här blandningen industri och sludge är väl liksom, för att det tycker jag väl är ganska vältalande egentligen. Just för att Steve von Till säger själv att de vill ju ha någonting liksom ångest, de vill ju ha någonting väldigt kraftfullt, men någonting som också hela tiden var liksom väldigt kondenserat och monotont, slagkraftigt liksom.
Precis, och det är ju ganska talande också att det behövs fyra genrebegrepp för att beskriva bandets musik liksom.
Ja.
Ja, det är komplext som sagt. Men vi ska försöka ta oss an den här uppgiften i alla fall. Någorlunda underhållande och ska vi säga, så att ni får med någonting från det här avsnittet. För att det är ju en viktig grupp och skivan de släppte 93, i alla fall i mina ögon, är en sån här platta som är någon form av vägval, kan man säga. För mig, jag tycker ju alltid om de här brytpunkterna nästan i bands diskografi. De tycker jag är intressantast. När det händer något. Sen kan man naturligtvis debattera om det är den här skivan som är brytpunkten eller när själva brytpunkten inträffar. Men vi återkommer väl till det så småningom när vi kommer in på själva skivan. Men ja, vad är din relation till Neurosis där, rent allmänt?
Ja, men alltså efter att jag väl blivit frälst så är den ju otroligt stark. Alltså namnet florerade ju länge. Det var ju många som pratade om dem. Och man förstod ju att det var ett väldigt viktigt undergroundband. Och sen så finns det ju alla de här historierna om de projicerar videos och det är så intensivt och bla bla bla. Och jättelånga låtar och men jag kom egentligen inte riktigt i kontakt med dem förrän 99. Och då stod jag faktiskt på Sound Pollution och valde mellan två skivor att köpa. Och den ena var då Times of Grace, som precis hade kommit ut. Men en annan skiva som också kommit ut samtidigt var Dillinger Escape Plans Calculating Infinity. Och den senare låg här mitt matte-metal-hjärta mycket närmare av hjärtat. Så det var den jag köpte. Men sen dess hade jag ändå lite öga öppet för jag tyckte ändå att det fanns någonting där som jag uppskattade. Och jag var ändå också ganska nedkärad i Botch vid det här laget. Men det skulle krävas till nästa släpp 2001, A Sun That Never Sets. Och då blev det big bada boom. Där fanns det någonting som jag verkligen bara förstod rakt upp och ner. Och så jag tror att det faktiskt var min första postrockförälskelse. Mm. Jag vill minnas, om jag minns det rätt, så Isis Oceanic kom väl inte för 2003, va?
Nej, det stämmer nog.
Ja, och det är ju den som senare fick mig in på att gräva mig ner ordentligt i genren. Så att det, och som också de två skivorna var ju hela anledningen till varför mitt gamla band Come Sleep föddes. Mm. Och också blev punkt influerat av.
Ja, precis. Alltså jag, någon gång där 96-97 så körde de någon live-video, vet jag, från Ozzfest 96 med Neurosis, där de kör Locust Star.
Mm.
Så jag är inte helt säker på när jag såg den första gången, men det är någonstans där andra mot slutet på 90-talet.
Lustigt nog, så när jag satt idag och letade igenom lite YouTube-klipp så här, gammalt live, så såg jag faktiskt Locust Star från Ozzfest.
Mm, precis, det är den videon. Och det är ju, man fattar ju liksom att det här är ett band som inte är som riktigt alla andra, bara sättet de såg ut på scen liksom, och hur de liksom kramar ut musiken ur sig själva.
Ja.
Så, och sen så det är en lugn inledning och sen så blir det stort crescendo. Ja, ni vet.
De är ju ett band som har 15 distpedaler för att verkligen kräma ut det mesta de kan ur sina liksom 412-er som står på scen.
Mm.
Och sen har de ju då tre sångare som i princip försöker att låta lika högt som sina gitarrförstärkare.
Ja.
Det är nästan som att de inte förstår att, ursäkta, ni har mikrofoner på scen. Ni behöver inte ta in fullt så mycket, men man ser ju på dem. Och liksom...
Exakt.
Ja.
Ja. Nej, men, sen så, men jag fastnar ju egentligen inte för Neurosis förrän 2004 den kom, det här jag med Storm.
Mm.
Och sen så var ju bandet, jag tyckte alltid de var med i Close-Up jämt. Men det kanske jag som inbillar mig. Men man läste
Jag är beredd att hålla med dig. Jag tror att det var någons husgud.
Ja, precis. Så att det var ju alltid något reportage om Neurosis. Så att bandnamnet fanns ju i huvudet liksom länge. Längre än vad jag har lyssnat på dem. Men som sagt, ja, Everstorm, det var liksom the gateway drug för mig.
Ja.
Jag gillar ju den jättemycket och håller väl den som kanske den bästa i liksom... I mina ögon så.
Oftast är det ju inte svårare än så att den som man hör först är den man tycker är bäst.
Nej, så är det ju.
Jag återkommer ju nästan alltid till Sun That Never Sets. Även om jag älskar Times of Grace och Through Silver and Blood. Så det är den plattan jag kommer tillbaka till.
Mm. Så när jag väl fick tag på den på vinyl så var det lite speciellt. För det var när vi var i San Francisco och reste där. Så köpte jag den på Amoeba Records uppe i The Heights. Så att... Det känns nice. Liksom cirkeln var sluten på något sätt där.
Ja.
För de är ju från de trakterna, om man säger så.
Just det.
Så det var ju lite så jag upptäckte bandet i alla fall.
Mm.
Men vi ska väl ta oss igenom det här som vi brukar så gott vi kan. Som sagt, det är ett ganska svår researchat band på ett sätt. Men vi vet ju ändå lite om de som är med i bandet.
Ja.
Så ja, bandet grundades 1985 av Scott Kelly, Dave Edwardson och Jason Roder, uttalas det va? Vi säger så.
Vi säger så, ja. Nu är det så.
som var med i ett band som heter Violent vad står det där?
Coercion.
Ja, Violent Coercion. Och i början så var det ju liksom en rent hardcore punk band egentligen.
Mm. Ja.
Så att de började ju i en ände och liksom gjorde en resa, kan man säga. Och det där tycker jag är så fascinerande med hardcore överhuvudtaget. Det återkommer ju många gånger i hardcore-historien. Det är grunden, men sen så låter det inte alls som det gjorde i början. Efter ett tag.
Och jag vet, alltså man brukar ju kalla det för postrock.
Mm.
Men jag tycker ju alltid att det har varit lite... Jag har alltid tyckt att det har låtit lite dumt. För att jag tycker ju att det är slö hardcore.
Mm.
Och det är lite roligt också nu när man faktiskt tittat på det här. För det är ju egentligen det de har gjort. De har ju varit liksom hardcore punk från start. Och det de egentligen har gjort mest är att de har tagit den här hardcore punken och de har tagit de riffen. Och tagit och liksom... Ja, kört ner dem, stämt ner gitarrerna, kört det liksom på vet, en kvarts BPM och ja, och där, men behåller fortfarande slagkraftigheten, och det är det man har gjort. Man har gjort slö hardcore.
Mm. Precis. Men som sagt, bandet grundades 1985. Och 86 så tillkom en herre som heter Chad Salter på andra gitarr och sång. Och sen har det egentligen bara skett några få förändringar i uppställningen av Neurosis sen dess. Men han, herr Salter där, han ersätts ju av Steve Fontill 1989.
Just
det. Och han har ju spelat i en massa andra band innan då. Naturligtvis Transgressor, Peace Test och Tribes of Resistance bland annat.
Just det. Det är klart okända saker, va?
Ja, tämligen. Ja, 1990 gick Simon McIlroy med i bandet på synthesizer och sampler. Och han tog med sig Adam Kendall som var bildkonstnär.
Just det.
Och han var väl då lite ansvarig för det visuella som började dyka upp där med, på deras livekonserter och så.
Det var väl lite samma veva som deras tredje platta Souls at Zero, om jag inte minns fel.
Exakt. Och det var väl också Simon McIlroy som liksom införde lite mer det här med samplingar och sånt där som de fick in i musiken. När skivan The World as Law kommer, så börjar man övergå från hardcore-punken från Pain of Mind, alltså den skivan som kom innan, till det mer experimentella soundet. Och sen så går man vidare mot Souls at Zero, som skulle bli någon sorts grund för det vi kallar för post-metal, och det har vi ju varit inne på här. Och det är väl då när vi kommer till Enemy of the Sun, som man på något sätt ändå hittar det sound som man sen bygger vidare på framgent under resten av 90-talet.
Ja.
Tycker i alla fall jag, när jag lyssnar på det. Men det finns en klar skillnad i soundet, tycker jag, mellan Souls at Zero och Enemy of the Sun.
Ja. Nej, men jag tror väl att var väl liksom Scott Kelly sa väl det egentligen själv i någon intervju, att liksom det fanns ljud de ville göra som gitarrerna inte kunde göra, och så man ville ju av den anledningen ta in samplers. Man har ju lyssnat en hel del på band som Coil och Throbbing Gristle för, och tagit inspiration av dem då. Och han sa ju liksom att vi ville låta som en tågkrasch, ett monster, så varför inte bara sampla de ljuden. Vi provade alla klischéer som fanns i boken. Och det tycker jag man ändå ganska mycket hör också i deras. Det är ju mycket sån här svepande och metallljud och liksom bara rent så här skitljud liksom, som trycker på i varje anslag på trummorna bara för att liksom bara att det ska funka liksom.
Precis. Och jag tycker det är spännande också, man tänker då vart det här bandet startade någonstans, alltså i San Francisco-trakten i Oakland, The Bay Area. Så det är ju en plats som är känd egentligen för ganska många typer av musikliv, alltså under lång tid.
Ja.
Jag som thrash metal huvud vet ju naturligtvis om den historien, hur allt det startade, men de har ju alltid haft en levande musikscen, alltså från 50-60-talet.
Ja, gud, ja.
Och hippierörelsen var ju där liksom, och all musik som kom därifrån med Grateful Dead och allt vad det var liksom. Så det fanns ju liksom en mylla för ett sånt här band kanske att börja som ett band och sen låta sig experimentera med vad man höll på med, va? Det är den miljön de finns i.
Ja. Ja, men precis. Och jag menar, vi har ju redan varit här och nosat när vi tittade på Primus, Pork Soda.
Och även Faith No More är väl ett bra exempel på ett band från de trakterna som också inte vill stå still. Liksom. Så att det finns ju en kultur här i det här området ändå. Men Neurosis då, bandet och dess medlemmar vid den här tiden. Vad kan man säga om det? Scott Kelly.
Ja, jag tycker det här är det som är intressant med Neurosis. Neurosis har ju inte hållit på och viftat med bandbilder särskilt mycket. De har inte gjort supermycket intervjuer. De har ju liksom alltid varit underground och alltid gjort saker och ting väldigt mycket sin väg. Och det här har ju gjort att man faktiskt inte har någon större koll på dem.
Nej.
Det enda jag egentligen har vetat om dem tidigare i förväg av att läsa intervjuer, det är deras inställning till hur de skapar musik, för det pratar de jättegärna om.
Mm.
Och sen att de inte turnerar särskilt mycket för att de är föräldrar och familjen går först.
Ja.
Nej, de diskuterar. Och på något sätt så har jag liksom kommit att acceptera det. Det här är lite, det har varit lite kul att få ha ett sånt band som man inte vet så mycket om, ungefär som, ja, som det var lite med Tool innan internet. Att du visste inte mer än vad de gav ut på skiva, och sen så var du läste inga intervjuer med dem, du visste ingenting. Sen när internet kom, då kunde man ju gå in på alla såna här hemsidor och läsa FAQ och, men man vet inte säkert mycket om Neurosis, och på något sätt så är det bra. Jag tycker om det. Och de har tillräckligt diffusa texter som kan betyda lite vad de behöver betyda för mig, för att jag ska, för att det ska förstärka låten.
Precis. Vi kan i alla fall konstatera att vi vet ju vad de heter i alla fall och vad de gör.
Ja.
Så att vi kan börja med Scott Kelly. Han sköter gitarren och sången, och det här vet vi faktiskt att han är född 1967.
Ja, precis.
Och startade då, som vi har varit inne på tidigare, bandet med basisten Dave Edwardson och trummisen Jason Roeder, som är ett hardcoreband. Han har ju haft lite andra musikaliska äventyr också utanför Neurosis, bland annat Shrine Builder, som var ett sånt där doom stoner band. Som gjorde, de gjorde någon fantastiskt bra skiva som jag inte minns helt fel, men jag minns inte namnet på den naturligtvis. Sen har jag gjort soloplattor som är kanske lite mer lågmälda och akustiska. Så har han ju varit ständig gästinhoppare med Mastodon genom åren.
Ja.
Sen så är det ju lite tragiskt slut på det här med Scott Kelly tyvärr i bandet, för att förra året, alltså 2022, så blev det ju känt genom hans egen försorg när han hade ett långt inlägg på sociala medier där han medgav att han har under många, många år utsatt sin familj för både psykisk och fysisk misshandel. Och det där går väl tillbaka att han har ju inte mått jättebra psykiskt i perioder och haft problem med allt möjligt. Så att ja, det lämnar väl hela liksom Neurosis i någon form av limbo här.
Ja, tyvärr. Det är sen Neurosis gick ut med att de tagit avstånd ifrån honom och hela händelsen, så har vi inte hört ett ord från Neurosis. Så att man får förutsätta att Neurosis är dött.
Ja. Och det blir väl liksom precis som de har kommunicerat i övrigt kring det här bandet. Det liksom, det blir bara tyst.
Ja.
Men arbetet lever ju vidare, som sagt. Steve Fontill då, han är ju i alla fall fortsatt aktiv, sång och gitarr även han med då. Kom med i bandet 1989. Och han jobbar ju till vardag som grundskolelärare sedan 30 år tillbaks. Det där är lite spännande.
Absolut.
Jag får med att det är språk han är lärare i också.
Jaha, ja, det ser.
Ja, undrar hur det är att ha Steve Fontill som magister. Alltså.
Ja, han kan nog rita ifrån i alla fall.
Ja, bor i norra Idaho, ute i skogen, på någon ranch som tydligen har tillhört hans frus familj genom åren. Har gjort musik även han i andra band, soloprojekt. Han är ju någorlunda aktuell med en soloskiva just nu. Det är åtminstone en turné på den. Han har gjort mer experimentell musik under namnet Harvestman. Och sen så är han ju till stor del skyldig till ett projekt som heter Tribes of New Road, som är diverse musiker från ungefär samma scen. Och sen så har vi nämnt lite andra band han har varit med från början. Och så kan man väl säga att han numera driver då det skivbolag som Neurosis startade för många år sedan som heter Neurot Recordings. Som ger ut Neurosis musik och mycket annat spännande.
Just det.
Ett av så här favoritskivbolag faktiskt. Bara för sättet de gör saker.
Exakt så.
Ja. Sen blir det ju ännu svårare då. För de här två herrarna är ju de som har kanske varit mest publika i bandet.
Mm.
Och då
kan givetvis, vi... de är ju sångarna och de främsta i alla fall. Så att...
Ja, och är väl de som har gett flest intervjuer i olika sammanhang. Så.
Ja.
Men vi har ju Jason Roder på trummor då, som spelade tillsammans med Scott och Dave tidigare innan de startade Neurosis 85. Och han har även hoppat in och spelat med Sleep.
Just det.
Legendariska stoner rockbandet.
Mm.
Och så har vi Dave Edwardson på bas som spelade i band som Jesus Fucking Christ, fantastiskt bandnamn, Kicker och Public Enema, också ett fantastiskt bandnamn.
Ja.
Och han kom väl med då i bandet eftersom han var med kompis med Scott och Jason.
Mm.
Och sen har vi Simon McElroy, men honom har vi pratat om redan. Han ersättes senare då efter det vi ska prata om idag av Noah Landis som numera sköter det där med keyboards och samplingar.
Just det.
Så där har ni liksom persongalleriet.
Så såg ut 1993 när skivan begav sig.
Precis. Ja, vad kan man säga om skivan då? Ska vi ta oss in på den?
Det tycker jag. Jag tror faktiskt att där får du börja lite grann.
Ja, den är ju inspelad av Billy Anderson som sköt teknik och mix. Han har ju en lång lista av såna här band från den här tiden som är kända, och hans kanske främsta liksom, band han är mest känd för är Sleep, I Hate God, Melvins Clutch, Insane eller Unsane. Så ni fattar ju liksom vad han är bra på lite grann.
Ja. Ja, verkligen. Och jag vill minnas att han är väl han gjorde ju den här, och han gör väl även nästa, om jag inte minns fel.
Mm, då stämmer det.
Ligger bakom True Silver and Blood också.
Mm. Mm. Neurosis själva står i alla fall angivna som har skött produktionen av plattan.
Ja.
Ska vi bara liksom, när vi ändå är inne då på inspelning och ljud, så här, vad tycker du om hur låter Enemy of the Sun?
Jag tillhör ju de som inte har fastnat för Enemy of the Sun.
Mm.
Jag förstår däremot, och jag har full respekt för de som kanske kände till Neurosis innan eller som kom in på Neurosis vid den här plattan. Jag kan förstå vilket intryck de gjorde. Jag tycker dock inte att man är där riktigt ljudmässigt. Jag tycker inte låtarna finns riktigt heller. Det finns inte riktigt strukturen. Jag har all respekt för att om man tittar på Souls at Zero, så finns det ju fragment som ändå påminner om vad som kommer att bli den här Enemy of the Sun.
Mm.
Men på Enemy of the Sun så är det liksom lite för mycket jam. Alltså man låter episoderna bli nästan lite för långa.
Mm.
Utan att det finns den här riktiga strukturen i det liksom. Och det märker man ju bara på ett sånt spår som Lens.
Mm.
Som är så här, ja, det är jättekult med tribala trummor. Men låter man den versionen vara 20-30 minuter lång, så det blir inte kul till slut liksom.
Nej.
Men det är bara jag gillar ju hits, så att.
Ja, jag tänker att där har vi lite det här med var de kommer ifrån också, alltså det är ju Steve von Till, tror jag, liksom tog med sig lite mer den här psykedeliska tänket in i bandet.
Men, ja, och de andra älskar ju det,
ja. Så då är det ju okej med 25 minuters strömsolo liksom.
Mm. Ja. Nej, men det går väl i hela, jag tycker väl liksom att just Cleanse är väl en sån där låt som också, även om den inte är någon specifik låt som man kanske lyssnar på, så talar väl den ganska mycket för vad det är de vill åstadkomma. Genom monotona, jobbiga ljudlandskap så vill de liksom få till en, liksom ett transcendentalt, ja, de vill försätta lyssnare i någon form av trans.
Mm.
Och gör det också då tillsammans med de visuella bilderna som ja, även som på den tiden också florerade hela tiden.
Mm.
Så att ja, de tar ju liksom med sig den biten ifrån den här psykedeliska 60-tals hippie eran.
Mm.
Men bäddar in det i någonting, ja, mer som mer liknar Einstürzen och Neubauten.
Mm. Men jag tycker, alltså, jag kan hålla med, håller inte hela vägen. Däremot tycker jag att första halvan av skivan är nog det som liksom jag köper den på, om man säger så.
Mm. Mm.
För där, ja, vi ska återkomma till detaljerna sen lite grann.
Yeah.
Den här skivan släpptes ju ursprungligen på Alternative Tentacles 93. Vilket är då Yellow Biafra, den gamla Dead Kennedys-sångarens skivbolag. Sen har den återutgetts då och då. Och det är lite förvirrat när man har liksom sökt på utgivningsdatum på den här skivan. Det står även någonstans 94. Sen har den återutgetts av New Road själva 99. Och återigen 2010 med ett nytt omslagsverk.
Ja.
Ja, ni hör. Det är mycket kontrakt här antagligen. Så.
Ja, och sen på Relapse på vinyl 2012.
Precis.
Och det är väl det här som är liksom hela poängen också bakom varför de överhuvudtaget startade New Road Recordings. Det var ju också för att dels ville de ju vara ett skivbolag som andra kunde använda, och de skulle vara ett bra skivbolag, vilket vad jag förstått av alla som har släppt hos dem någonsin, de har varit, för de har aldrig lagt sig i inspelningsprocessen. Mm. De har bara hört av sig och frågat, kan vi göra någonting, hur kan vi hjälpa? Och andra anledningen var ju för att de visste ju att de hade ju ett helt gäng med skivor som de inte ägde, hade ägde mastertaperna till.
Mm.
Och hade ingen rätt att återutge som de ville göra.
Nej.
Så att varje gång någonting skulle återutges så, ja, så var det inte deras händer, och det blev inte deras pengar heller. Det vet man ju från alla som har legat på Alternative Tentacles. Varenda band som låg där har legat i fade med Yellow Biafra någon gång. Liksom.
Ja, det är så fascinerande hur sådana där personer, jätteintressanta människor, men de ska nog inte driva bolag liksom.
Och sen är det ju det här med liksom det gamla klassiska, du kan ju ha vilka åsikter du vill, men någonstans så är det ju dina handlingar som speglar vem du är.
Mm.
Så att jag vill ju tycka om Biafra, men har ju lite svårt för det då.
Ja, precis. Omslagskonsten på skivan, det är ju en staty det där som de har fotograferat då. Och manipulerat lite grann.
Mm.
Statyn står på Toddington Manor i Gloucestershire i England.
Mm.
Och ska föreställa The Saint. Stopp. Helgonet. Tack.
Ja.
Där. Helgonet, Thomas Beckett.
Okay. Har vi aning på någon koppling? Vet vi någonting?
Nej, faktiskt inte.
Eller var den bara ball?
Den kanske passade titeln. Liksom, när han tittar upp mot himlen. Sådär, sådär.
Ja.
The Enemy of the Sun. Så. Nåväl. Där har ni liksom den fysiska artefakten.
Mm.
Hur som helst. Men om vi ska komma in lite på, alltså, hur det som finns på själva skivan. Det jag liksom fastnade först för på den här, alltså, det är ju öppningen Lost. Som börjar med en sampling från filmen The Sheltering Sky. Där någon ställer frågan, are you lost? Och någon svarar yes. Det kan väl ganska många identifieras med.
Ja.
Sen kommer en liten monolog där i början och på något sätt så sätter den tonen på den här plattan, tycker jag. Och den här monologen handlar ju mycket om att vi inte uppskattar nuet och det som händer runt omkring oss, för att vi, livet är kort, och hur många gånger i livet så kommer man att komma ihåg, liksom få minnen från sin barndom igen, och hur många gånger kommer man att få se fullmånen igen och sådär.
Mm.
Väldigt ja, jag har lyssnat många gånger på det där. Och det kanske säger något mer om mig. Grubblaren liksom.
Ja, men det är väl den typen av musik det här, är det inte det? Det är inte grubblarmusik.
Absolut. Och sen så efter den här samplingen så kommer ju sången in. Det är en ganska så här suggestiv start på den med bara bas och den här och trummor och den här samplingen, och sen så kommer sången in när de frågar sig, eller säger My life was jaded.
Ja.
Och sen så är det ju en väldigt grubblande text helt enkelt om tillvaron. Så att det liksom, den sätter tonen, tycker jag, för hela skivan. Och det är ju både introvert platta samtidigt som den är full av väldigt mycket ilska över världens tillstånd. Den andra liksom tongivande inklippta ljudklippen de har, det är ju den här referatet från Saigon under Vietnamkriget, när en buddhistmunk tänder eld på sig själv i protest mot kriget.
Just det.
Och jag tror att det är samma munk som man ser på omslaget till Rage Against the Machines debutplatta. Att det är från den händelsen.
Det borde vara.
För den kommer väl från en dokumentärfilm som heter In the Year of the Pig. Som jag vet att Steve von Till har pratat om som en av hans favoritdokumentärer genom tiderna.
Ja.
Som handlar om Vietnamkriget. Och den är gjord på 60-talet och är en av de första liksom kritiska filmerna om Vietnamkriget. Finns på YouTube att titta på om man inte vill ha en munter fredagkväll. Mycket amerikanska soldater som tänder eld på vietnamesiska byar och sånt där.
Ja.
Så att det laddar ju skivan liksom med först din plats i existensen, och sen så en liten obehaglig bild av vad existensen är för någonting just nu.
Jag tror att mycket det Neurosis vill åt över liksom just det här, det heter också, man tänker på allt det här med cleanse och alltihopa, det är att många upplever den existentiella ångesten, men de flesta flyr den och spenderar hela sina liv åt att försöka, ska man säga, försöka undvika den genom att roa sig med annat, att göra sig upptagen med att följa tv-serier och följa populärkultur och klädkoder och tro att sådana saker som vi har i det moderna samhället är viktigt.
Mm.
Medan de mer eller mindre har väl egentligen kanske valt att stirra den här ångesten i vitögat för att lära sig acceptera den. Den är här av en anledning. Bli vän med den. För utan den så kommer du liksom ingen riktig vart.
Mm.
Vidare i din egen personliga utveckling.
Nej, det kan nog stämma. Sen tycker jag man läser, jag har ju suttit och läst själva texterna också. Och de är ju, de har ju ett ganska, det är inte den här direkta tilltalet, utan det är ju ganska poetiska historier där. Med väldigt intressant liksom vändning på ordföljder och sådär, som liksom ger texten ett bra djup på något sätt.
Ja.
Som både går att läsa rakt av, det är konkret, samtidigt som att det är väldigt öppet också för att lägga in sig själv på något sätt i de här texterna.
Ja.
Och det har väl med kanske Herr von Tills bakgrund eller intresse för språk.
Ja. Jo, men det är väl bara att ta. Vad är det? Låten är med The Sun. Mm. The masks lay fallen, sheltered in the dust, tearing our flesh amongst wolves. See how they run as we laugh. In lunar horizons, there is understanding.
Mm.
Absolut, crystal clear.
Ja, men väldigt vackert skrivet.
Oh ja, absolut. Och det är väl återigen det jag menar. När liksom man använder, när man tar sina personliga, för det säger de ju själva. Liksom, den här musiken är personlig. De skriver den för sig själva, inte för någon annan.
Mm.
Om någon lyssnar, jättekul. Men om ingen lyssnar så har de gjort samma resa ändå. Det handlar aldrig om någonting annat. Och visst, det är ju en jävla klisché som skulle väl förmodligen även döpt band som Avenged Sevenfold säga. Men vi vet ju att Avenged menar inte. Neurosis, de lever i den här kulturen. Det märks. Mm. Det är någonstans väldigt äkta. Och jag tycker att när man då skriver den här typen av grejer så blir det just det här. Man läser, man förstår, det här är ångestdrabbat, det här är någonting, det är sökande. Men vad det exakt är, det spelar ingen roll. För det är mer upp till dig att avgöra.
Mm.
Ja.
Sen tycker jag den här kontrasten också, det är ju väldigt så här, skör lyrik på något sätt när man läser det. Sen så vrålas den fram då av de här tre grottmänniskorna då som ställer sig på scen. Ja. och liksom laddar det med så mycket ångest att det nästan blir en härdsmälta av det.
Nej, men vem vet, det kanske är förklädd goth vi lyssnar på.
Hon har blåst oss i alla år. Vad roligt. Ja. Nej, men det du säger också att det här att de låter det liksom vara det är, det vet jag ju. Jag har ju haft nöjet att intervjua Steve Von Till vid tre tillfällen.
Mm.
Senast var 2017 när de var här och spelade. Fantastisk spelning för övrigt. När de började med Lost för övrigt. Så jag hade ju kunnat gått hem då efter 7 minuter, va? Så och varit nöjd, va? Så, men det gjorde jag ju inte, jag stod nästan längst fram och hade ingen hörsel kvar sen. Men hur som helst, vi pratade om det där för att jag frågade hur turnén hade gått så far liksom, och så där. Och då hade de spelat på Roskilde kvällen innan och han var jättemissnöjd för att, som han sa, de hade liksom inte kommit in i det.
Just det.
Och det där har han återkommit i alla de intervjuer jag gjort med honom, liksom att det här musiken för oss är liksom, det är någonting större än oss som spelar den liksom. Det är någonting som kommer till oss när vi ställer oss där med våra instrument. Det där skulle ju kunna låta jättelökigt, men när Steve Von Till säger det så låter det inte lökigt.
Nej, om jag får läsa upp en grej som jag läste i en artikel här just om, så är det ju Steve Von Till som skrivit just om själva helhetsupplevelsen av att liksom, av deras, vad de vill göra. Så har han ju sagt att, här, att när vi började använda visuella effekter på scen så lånade vi idéer från psykologin där vi visade bilder så snabbt att vi sakta bröt ner åskådaren. Vi lånade idén från 60-talets psykedelia, just att vi ville bli mediumet för musiken. Vi gick loss på all dokumentärfilm vi kunde lägga händerna på från de senaste 40 åren och klippte ihop. Vi visste inte hur vi själva skulle filma materialet. Pain of Mind och The Word as Law var ett steg i rätt riktning, men vi sparkade upp dörrar med Souls at Zero. Liksom, men det var ju förvisso inte Steve Von Till med på vare sig Pain of Mind eller The Word as Law. Men så säger han att men det var fortfarande ett baby step mot den riktiga läxan. Den största läxan var när vi insåg att vi var för uppe i våra huvuden med det tekniska. Det vi behövde var att liksom ha transcendentala, närmast utomkroppsliga upplevelser när vi spelade våra låtar. Vi fick inte skapa det här cerebralt. Om vi kapitulerade så kom flowet. Och det lärde de sig när de turnerade med Souls at Zero. Och det märker man ju sen när man kollar på YouTube och kollar filmer från Enemy of the Sun. De är ju, om vi säger så här, jag såg dem i första gången 2016 eller där i krokarna någon gång. Och det var ju fruktansvärt bra. Men de är ju 10 år äldre än mig, så att de var ju inte riktigt lika. Även om jag vill minnas att Scott Kelly skallade väl pannan blodig på mikrofonen, Så det var väl liksom ungefär det som var liksom en spännande väg i Röj. Mm. Men tittar man på hur de var på scen då från 95 eller 96 då på Ozzfest, så det är en otrolig liksom, även om de inte superröjer, så är det ju, man ser att varenda muskel är spänd, de är inne i det, de är helt uppslukade av det som är deras ljud och bild, ja, upplevelse.
Ja, det tyckte jag upplevde lite grann på spelningen 2017 faktiskt.
Mm.
För då släppte de också lite löv. Det kanske inte var det här riktigt, ja, 96 släppa loss så. Men det var ju mycket som liksom, de tog ju i varenda fras och varenda akkord de spelade och varenda riff de gjorde. Och jag vet att Noah Lennon såg ut som man skulle slå sönder sin, liksom, sina keyboards.
Ja.
De var dessutom riggade på ett sätt så han kunde luta dem liksom framåt. Så han hängde liksom ut över publiken på dem där. Alltså det var, och han spelade med knytnävarna, vet du. Så att, ja, det var verkligen att komma in i zonen. Jag undrar hur det är liksom i omklädningsrummet innan en, hur det var liksom innan de här riktigt bra spelningarna. Det måste ju ha varit en mycket märklig stämning.
Ja.
Jag vet inte hur det där funkar riktigt, men
ja, men jag känner igen det. Alltså, och jag tror att det är någonting väldigt mycket med musiken. När vi körde Come Sleep, eller för den delen Lingua, så man var ju väldigt mycket uppslupen. Det var som att, jag brukar alltid säga det, som att du, när du spelade och när saker och ting föll på rätt plats, då dök den femte medlemmen upp. Och det var den femte medlemmen som alla spelade mot.
Mm.
Om du går upp på en scen och spelar och du är lite osäker på din grej, då kanske du vill lyssna på trummisen och följa hans, eller du vill vara säker på att du hör sångaren eller basisten, alltså du vill liksom förhålla dig till någon. Men när du kommer in i zonen, då dyker den femte medlemmen upp på scen, som är bara någonting som du fullständigt kan liksom vila hela din ryggrad på, och du bara vet att vi kan bara släppa det nu liksom, eller man bara släpper det. Och sen så är man där i den zonen. Och ingenting kan liksom försvinna eller spåra ut så länge så liksom det inte händer någonting, att någonting börjar brinna eller sådär liksom. Och det är en otroligt häftig upplevelse. Och det minns att jag upplevde väldigt många gånger när vi spelade just med Come Sleep.
Mm.
Och den musiken var väl, även om den kom rakt ifrån hjärtat, så var den ju väldigt designad för att efterlikna en band som Isis och de här grejerna. Så det finns någonting i det här som de har skapat, i den här genren som de har skapat, som verkligen bara får hela själen att liksom försvinna ner.
Mm.
På samma sätt som jag kan känna ibland när jag lyssnar på ambient, alltså elektronisk musik eller så här elektronisk dubb eller någonting, så kan man verkligen bara ligga och försvinna i tankarna och försvinna bort. Och på samma sätt så var det fast med en hårdrocksmantel, där du liksom samtidigt hade den här fysiska rensningen, för efter ett gig så var det ju helt färdig.
Mm. Men jag tänker hur och det knyter väl tillbaka lite till Neurosis, alltså när de väl då släppte loss där och kom på att de skulle liksom koppla bort för att kunna göra musik. Och det kan jag ju förstå i själva skapande ögonblicket när man står i repan liksom, eller på en scen eller sådär.
Mm.
Men sen att överföra det där till en skiva.
Mm.
Och speciellt då så, som på Enemy of the Sun, där man verkligen börjar använda samplingar. Och liksom, det finns ju ändå en arkitektur bakom låtarna här. Där det ska passa in med de här samplingarna och med vad man nu har liksom skrivit fram. Man undrar ju liksom hur de har jobbat med att översätta det här när de ska in i studion. Liksom. Det måste ju vara jättesvårt att återskapa det där.
Ja. Ja och nej, skulle jag säga. Nu är jag inte helt säker på vad de har haft för typ av inspelningsprocess. Om de har gjort det instrument för instrument. Men jag tror att de har gått in och försökt köra in det live så gott det går.
Mm.
För att återigen, ursäkta att jag refererar till mig själv hela tiden, men vi valde just det när vi spelade in linguaplattor, då gjorde vi ju som så att vi spelade in instrument för instrument. Sen så när vi spelade in trummor, då kunde man stå, jag kunde ju stå som gitarrist bredvid och spela låten, så att trummisen hade någonting, han fick liv och känsla när han satt och spelade. För då fick han ju, det är ju någonting det här med att om du spelar själv till ett klick, så hör du bara klicket och då får du själv skapa groovet. Men ser du bara någon i periferin röra på sig till musiken som samtidigt spelas, så får ju, det gör saker och ting. Jag har en jättekonstig upplevelse med ett gammalt band, och nu svär jag ut, nu får ni ursäkta. Men det fanns ett sån här, nu metal emo band från Kanada som heter Finger Eleven. Jag kan inte lyssna på dem idag, men jag var helt frälst i dem för 20 år sedan. Och de släppte en platta som jag fullständigt älskade och knackade sönder, och sen så kom uppföljaren och jag förstod den inte. Och jag var så arg, för jag förstod den inte. Jag ville älska den, men jag förstod den inte för 5 öre. Men det sjuka är att då kommer de och spelar förband åt ett band som jag inte har en aning om vilka det var. Och vi måste gå. Och på den tiden så jobbade jag på ett skivlager, och då kunde vi få, utav skivbolagen så kunde vi få gratisbiljetter. Så då fixade jag att få gratisbiljetter, och jag polade gick dit. Och det sjuka är att när de spelar de nya låtarna, så har jag fokus på en av gitarristerna. För han rör sig inte riktigt vanligt, bara liksom headbanger med huvudet i vanlig 4-4 tempo, utan han dansar så jävla udda i de här riffen som uppenbarligen han måste ha skrivit. Och när jag ser honom röra sig till riffen, då förstår jag vart groovet i de här låtarna ligger. Och när jag kom hem dagen efter det och lyssnade på den plattan igen, då fullkomligt älskade jag den. Så om du spelar in, det räcker med att ha en person, men om man alla står i samma rum och hörlurar så att det inte läcker något ljud, och sen så liksom trummorna spelas in där, gitarrstärkarna står i andra rum, och sen så det enda man gör är att man får lära sig att spela det utan sång. Men hur lägger man på? Men spelar man musiken live, då kan man ju göra påslag sen. Men energin, grundenergin, den är ju prick där. För alla tittar på varandra. Jag vet, det finns ju ett svenskt band. Vad heter de då? Switchblade. Som är ju Tim som jobbade på Sound Pollution förut. Och nu har väl Trust No One Recordings. De spelade ju in en platta en gång, och de spelade ju som otroligt slö och långsam musik, så att det är liksom så här, jag tror ett anslag var 50 sekunder eller någonting, i princip, jag överdriver. Men för att det skulle funka, då så slängde de ju på, de spelade in trummorna först, men de spelade in dem även med video. Så att tillsammans med ljudfilen så gick det en video, så att när gitarrist och basist och vad det nu var för folk som skulle göra, kunde de ju titta på den här videon, och då såg de ju honom när han var beredd att göra de här anslagen, och då på så sätt så kunde man ju få in den här live-känslan ändå, att man spelade tillsammans, man ser när folk är beredda att göra någonting, när de siktar in sig, och det är där groovet kommer in.
Det skulle vara jättespännande att få liksom mer insyn i hur Neurosis inspelningsprocesser har gått till genom åren. För som sagt, som de själva har sagt i intervjuer, jag har grävt lite efter citat om Anyone the Sun från medlemmarna själva. Det har ju varit liksom inte helt enkelt. Men Scott Kelly har i alla fall sagt att dels för att de försökte göra saker de inte kunde göra, liksom, utan de bara släppte lös. Samtidigt säger han att den här skivan är en mycket mer konkret skiva än de plattor de har gjort innan, och att varje ögonblick på den här plattan är avsiktligt. Samtidigt så säger då Stefan till och sin sida att de bara har varit liksom, låtit musiken strömma upp genom jorden genom dem liksom, och varit lite så här Jim Morrison-stuket liksom. Och de hade ingenting med det här att göra förutom att vara en kanal för musiken. Och det var det Enemy of the Sun betydde för dem. Så att de, ja, de verkar inte själva helt säkra på hur den här processen går till. Men jag är bara fascinerad över hur man fångar det här på bästa sätt på en platta. Liksom. Jag kan ju förstå att, som han sa när jag pratade med honom då, att de inte hade varit i den här liksom sinnesstämningen. De har varit lite jetlaggade och allt vad det var. Liksom att det inte hände på kvällen innan. Ja. För det är ju dagsformen då som styr lite grann om man, om alla fem lyckas ta sig in liksom i den här transen så, eller vad man ska säga. Ja. Medan andra kvällar så kan det bli magi av det liksom.
Mm. Och det tycker jag väl gäller ganska många band. Man har ju varit på spelningar som var så att det här var väl fan ingen bra. Och sen så har man läst i efterhand att ja, men den där turnén, det var bara skit, vi hade dåligt det här och vi... Ja, bussresorna emellan var hemska och, ja, men då går det inte att göra så jävla mycket.
Nej.
Därför är det så viktigt att, liksom, ja, att banden har tid för återhämtning emellan och, för man är inte maskin.
Nej. Ja, vi tar oss vidare lite grann här. Vad är liksom, om vi ska försöka sammanfatta våra intryck av Enemy of the Sun. Jag vet ju att det här är ju inte riktigt din favorit bland deras plattor.
Nej, men så är det ju. Alltså, jag säger det igen. Hade jag kommit in på Neurosis tidigare så hade jag kanske gillat den här plattan.
Mm.
Men för mig så spretar det för mycket och soundet och låtarna är inte där. Men jag kan uppskatta den av det enkla faktum att man hör ju tydligt åt vilket håll bandet vill. Neurosis vill ju att varje anslag ska ge en känsla av njursvikt. Och jag menar, men jag tycker att det är först på Through Silver and Blood som har lyckats med det.
Mm.
Och där förstår jag till fullo hela grejen. När jag började lyssna på Neurosis så gick jag inte, jag gick bakåt till Times of Grace. Och sen vill jag att jag lyssnade snabbt någon gång på Through Silver and Blood.
Mm.
Och gav det jättemånga chanser. Men jag vet ju att det här är till Martin Dunelins stora förtret, för han hävde, den är ju liksom helt magisk. Men sen i efterhand så har jag ju lyssnat mer på den. Jag håller med. Det är en jävelusiskt bra platta. Det är käftsmäll på käftsmäll. Jag säger som Jens Kidman i Meshuggah. Hon döpte väl om en av sina låtar någon gång till Fistad i ansiktet. Och det är väl det jag tycker. Liksom, Neurosis låter ganska mycket.
Mm.
Och du vill bli överkörd av det här. För det här är någon slags metafor för liksom, här kommer livet, en bulldozer som inte bryr sig ett skit om dig. Hur fan ska du tackla det?
Ja,
genom att stå pall.
Ja. Ja, så kanske man vill in någonstans och få den där känslan av den där zonen då, som de själva befinner sig när de spelar musiken. Alltså.
Ja, och jag menar, när de spelar live så lägger de upp det så jäkla bra, så får du inte det, då tror jag inte att du är ett fan.
Nej.
Jag vet, vi såg dem på Debase. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men jag tror inte att det var 2017. Men jag ska inte svära på någonting. Men då hade de ju stängt av ventilationen.
Mm.
Och det var jag tror det var juni eller juli, och det var snorvarmt ute och det var liksom helt packat inne på Debase Medis. Och du vet, bara svetten rann överallt på alla. Det var så klibbigt och så äckligt och började lukta illa. Och så fick vi höra att efterhand att det här hade de gjort med frit. De hade stängt av ventilationen, för det var en del av hela den här reningsprocessen. Så de vill, alltså de vill att Neurosis ska inte bara vara en visuell och audiell upplevelse, det ska vara fysisk.
Mm. Men jag vet att Entombed har berättat att de turnerade ju med dem någon kort sväng där.
Mm.
Början på 90-talet. Alltså, och det var ju, när Neurosis spelade så föll ju folk ut genom dörrarna. Helt utmattade och fick bära ut publiken. Liksom. För de hade ju förmodligen stängt av ventilationen då också, stängt allting. Så att det var, folk skulle vara helt utsatta för det här.
Ja. Jag vet att Pantera turnerade ju med dem i någon vända. Och då hade väl Phil Anselmo sagt att det här är Neurosis, det är världens farligaste band.
Mm.
Och när jag tänker lite så här, när Phil säger det så.
Ja. Ja. Jag tycker den här skivan, alltså, den håller ju, som jag har varit inne på, den är ju lite spretig och den håller inte riktigt hela vägen igenom. Men första halvan räddar den ju för mig. Samtidigt så tycker jag att skivan i sig är ju den här brytpunkten. Och jag är ju, som sagt, som jag sa inledningsvis, fascinerad över skivor där man hör att någon har kommit till någon form av insikt innan man började med den här plattan. Och
ja,
det är liksom Miles Davis 1970 liksom, innan han gör Bitches Brew. Liksom. Han kom på någonting, att det går att göra det på det här sättet istället. Eller,
ja.
För den delen, man kan ta en sån enkel sak som Metallicas svarta skiva faktiskt, som så här, vi bryter det här från det vi har gjort, ja, och gör någonting annat, och sen så blev det ju någonting, alltså den står egentligen för sig själv, från thrashen innan den svarta plattan, och sen kom Load och alla de här andra tjafset som de har gjort efteråt. Men det är liksom brytpunkten där, det jag tycker är så spännande med den här skivan, att man hör liksom hur de hittar det som de tar med sig sen in i det som den tidsepok kanske som är den starkaste då,
ja,
musikaliskt.
Nej, men det är jag beredd att hålla med om. Jag menar, om vi tittar på de första tre plattorna, så är det ju ingen av dem är den andra riktigt kanske lik, men det finns, vi pratar ju utveckling. Mm. Man ser en röd tråd i utvecklingen i musiken. Mm. Medans Enemy of the Sun, där har man ju verkligen här, där har man vänt blad.
Mm.
Där har man liksom tagit det man har lärt sig, kört clean slate och bara liksom gjort något helt annat.
Det är sån här lite Blues Brothers ögonblick där. We are on a mission from God. Liksom.
Exakt så.
Ja.
Fast jag vet inte om det är God i Neurosis fall.
Nej, men någonting. Större än de själva. Ja. Jag vill väl återkomma om så här en 5-6 år då, när vi ska prata om andra Neurosis-skivor i den här serien.
Mm.
Men jag tror vi börjar nå vägs ände vad gäller Enemy of the Sun.
Ja.
Eller vad säger du?
Jo, men jag håller med.
Mm.
Det dröjer en, som sagt, vad är det? Det dröjer 6 år innan jag har något att säga om en Neurosis platta igen. Nej, så är det inte. Jag gillar ju Through Silver and Blood också. Men...
ja, vi får se.
Ja.
Så är det. Ja, vi lyckades faktiskt med det svåra Neurosis-avsnittet, tror jag. Ja, och du har lyssnat på Heavy Undergrounds podcast, klassikeravsnittet om Neurosis, Enemy of the Sun. Ta hand om er där ute, så hörs vi nästa gång. Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se. Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? Besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat.
Hey, I met you. You are not cool.
I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't.
Because we are uncool.
I'm glad you were home.
I'm always home. I'm uncool.
Me too.
You're doing great. The only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you're on.